Hej och välkomna till avsnitt 813 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 26 i min serie om USAs presidentval 2020. En serie som ni gärna får stödja genom att swisha till 070 30 28 95 0. I dagens avsnitt, den 22 april 2019, så följer ett samtal med Pelle Zackrisson från Nyheter Idag om Pete Buttigieg, borgmästare i staden South Bend i delstaten Indiana, som den 14 april pålyste sin presidentkandidatur i det demokratiska primärvalsracet med följande ord.
I ran for mayor in 2011 knowing that nothing like Studebaker would ever come back, but believing that we would, our city would, if we had the courage to reimagine our future. And now I can confidently say South Bend is back. More people are moving into South Bend than we've seen in a generation. Thousands of new jobs have been added in our area, billions in investment. Now, there's a long way for us to go, but we have changed our trajectory and shown a path forward for communities like ours. And that's why I'm here today, to tell a different story than Make America Great Again. Because there's a myth being sold to industrial and rural communities. The myth that we can stop the clock and turn it back. It comes from people who think the only way to speak to communities like ours is through resentment and nostalgia. They're selling an impossible promise of returning to a bygone era that was never as great as advertised to begin with. The problem is that they're telling us to look for greatness in all the wrong places. Because if there is one thing that the city of South Bend has shown, it's that there is no such thing as an honest politics that revolves around the word again. It is time to walk away from the politics of the past and towards something totally different. So that's why I'm here today. I'm here to join you to make a little news. My name is Pete Buttigieg. They call me Mayor Pete. I am a proud son of South Bend, Indiana, and I am running for president of the United States.
Jag har satt mig väl in i Pete Buttigieg och samtalar här med Pelle Zackrisson om honom. Varmt välkomna. Pelle Zackrisson, välkommen.
Tackar, tackar. Du hade en debattartikel eller en text hos oss på Nyheter Idag idag om Peter Buttigieg. Jag hoppas att jag uttalar det rätt.
Och Buttigieg, Peter, tror jag man säger.
Buttigieg.
Jag har fått träna, de flesta säger fel. Så att, på hans första presskonferens, då fick han förklara hur man uttalade namnet, kan jag säga.
Mm. Ja, Pete Buttigieg, och där du då förklarar varför Pete Buttigieg har större potential än Barack Obama, en artikel som har blivit väldigt läst då, för att vara ett sånt nischat ämne, och det är ju det som är ämnet för dagen. Och jag tänkte, nu vänder jag lite på steken här, men jag tänkte du kan väl börja med att berätta lite grann om den här artikeln som du har skrivit. Det här handlar ju om Pete Buttigieg som är borgmästare i en Rostbeltstad.
Ja, man kan väl börja med att säga att han pålyste sin presidentkandidatur den 14 april, alltså för en dryg vecka sedan ungefär då. Och den stad han gjorde det i, det var staden South Bend i Indiana. Och det här är en stad som, det är staden han är född i, staden han är uppväxt i och staden han nästan uteslutande identifierar sig med. Och det är de stad som sagt i Indiana och i en del av Rostbältet, så att det är en stad med långa industrianor, inte minst bilindustrin, och de var med om en ganska stor krasch för 50-60 år sedan, och de har fortfarande inte riktigt återhämtat sig, och än idag så har satt en problem med brottslighet och sådana saker, och han blev borgmästare där i alla fall, Pete Buttigieg, 2012. Och det är anmärkningsvärt för att han är ganska ung, han är 37 nu, och då var han väl, vad kan det bli, typ 30 då när han blev borgmästare, så att en ung borgmästare.
Ja, jag tänkte bara Vi skulle bara stanna vid det där med att han är kommit som borgmästare från Rostbältet, South Bend. Det är väldigt, det har en väldigt stor betydelse tror jag. Och det kanske vi kommer in på lite senare. Men Rostbältet är lite grann the heartland of the USA. Alltså, Bruce Springsteen har ju skrivit låtar om den här... Om det amerikanska rostbältet, om Ohio och Johnstown och alla de här småstäderna som var så otroligt beroende av järnindustrin. Och det här är på något sätt hur USAs, det oglamorösa USA, det är inte Hollywood, det är inte New York, det är inte de här breda highwaysarna, utan det är de här småstäderna som är där människor är arbetarklass, det är blue collars, va? De vita blue collar människorna som bor i de här städerna. Och det är rätt, jag tycker det är väldigt intressant att han kommer från en av de här städerna. Mm. Ja, ville bara liksom att, jag tror att det finns en poäng i att han har den bakgrunden som jag tror att kanske kommer att underskattas av ganska många, framförallt svenska politiska kommentatorer då. Men fortsätt.
Ja, nej, men jag håller med om det. Och jag menar, han nämner, jag håller på att läsa hans bok, en bok som heter Shortest Way Home, One Mayor's Challenge and a Model for America's Future. Alltså en bok om USAs framtid utifrån hans eget perspektiv. Och där går han in på just det här med att ja, det ändå är en gammal industristad som han har styrt i snart 10 år. Då. Och han konstaterar att Donald Trump, som han då är väldigt, han är en motståndare då såklart till Trump. Han menar att Donald Trump spelar på stadens nostalgikänslor, att ni kan återvända, vi kan föra tillbaka industrierna. Så, men alltså han menar att det här är bara liksom en romantiserad bild av hur det var för 70-80 år sedan, och inte ens den tiden när det var bra i South Bend, det var inte så där jättebra och ingen vill återvända dit, utan vad man måste göra det är att blicka framåt och inte bakåt, menar han. Så att han tar ju som språngbräda på det som i alla fall är kampanjpolitiskt Trumps starka område, för Trump vann ju Rostbältet 2016, det var så han besegrade Hillary Clinton. Och man kan säga att Pete Buttigieg, han utmanar på Trumps egen politiska planhalva genom att ta det greppet om det här ämnet.
Ja, men det är ju det här som demokraterna helt har tappat tidigare. De har inte velat, alltså många missat att Donald Trump hade det du brukar prata mycket om att en president och en presidentkandidat måste ha en berättelse om vad den kandidatens USA ska vara för någonting. Mm. Och Buttigieg verkar ju ha en alternativ berättelse. Sen behöver man inte hålla med om den berättelsen. Man kan underkänna den, men han har ett alternativ till Donald Trumps berättelse, istället för att liksom trassla in sig då i identitetspolitik eller ett Trump-hat som många av de här andra demokratiska kandidaterna är inne på mycket med att men vi är inte Donald Trump. Det är ju inget alternativ, då har man ingen egen berättelse.
Nej, jag håller med. Och jag menar, det som imponerar mig med honom, bara för jag läste hans bok, jag har ju som projekt att försöka läsa, jag kommer inte göra det, men att försöka läsa alla de här demokratiska primärvalskandidaternas böcker. Och hittills har jag läst Elizabeth Warren och jag började läsa Kamala Harris, men jag övergav hennes bok. Och sen så har jag nog hoppat på Pete Buttigiegs bok, och det här är en väldigt välskriven bok, så den här kommer jag läsa klart. Men det som är intressant med den då, det är ju att han pratar ganska mycket, han är styrkan med honom, och hur jag upptäckte honom, det var ju dels att jag såg några klipp, alltså när han var ute och kampanjade och jag läste att han började få vind i seglen och så här, och sen så såg jag hans då, hans kampanjtal då, när han pålyste sin kandidatur den 14 april då hemma i South Bend i staden då, och han framstod, tyckte jag, väldigt naturlig, väldigt avslappnad, smart och reflekterande. Jag menar, många amerikanska presidentkandidater på båda sidor av spektrat, både republikaner och demokrater, de är ju väldigt så här, du vet hur man är i USA, chauvinistisk, och det är högtravande retorik och du vet sådana stora penseldrag och sådana saker. Oh. Och Pete Buttigieg skilde sig där. Jag menar, han höll smarta tal tyckte jag, och han var lugn och han var sansad och han kändes helt naturlig. Och jag har ju som rubrik då på den artikeln som jag fick publicerad och ser på nyheter idag att få se rubriken, att därför har Pete Buttigieg större potential än Barack Obama. Barack Obama, han var ju akademiker, och Pete Buttigieg är också akademiker. Han har gått på Harvard och han har gått på Oxford i Storbritannien. Och den likheten han har med Obama. Men Obama var ju också väldigt svulstig i sin retorik. Många lockade sig Obama och tyckte att han låter smart. Bush lät dum, Obama låter smart, därför stödde vi Obama. Mm. Men Obamas retorik var ganska tom. Det var ju också svulstighet, även om det var klädd i ett akademiskt språk. Buttigieg är enligt min bedömning mycket mer argumenterande även i sina tal än vad Barack Obama är, som till exempel det jag nämnde nu tidigare, hans syn på till exempel Rossbältet och så här. Jag menar, bara det här argumentet att det var kanske inte så bra som du, Donald Trump, hävdar att det var, bara det argumentet har ju lyst med sin frånvaro nästan bland alla andra kandidater. Så att jag har varit väldigt imponerad. Och sen som person så är han naturlig, han är homosexuell också, han är gift med en man som heter Chesten, och de gifte sig förra sommaren, tror jag, och det här var något han gick ut med 2015. Och han behandlar det här väldigt, vad ska man säga för någonting, väldigt avslappnat. Han gör ingen grej av att jag är homosexuell, och han är liksom ingen hbtq-aktivist, utan han är en vanlig person som bråkas vara gift med en man, och det är ungefär så han betraktar ämnet. Och det tycker jag är ganska, han har liksom en chill inställning till saker. Och jag tror att han har enorm potential bland demokraterna, om de nu fattar tycke för honom. Det återstår att se, va, men stor potential.
Kommer de att göra det då? Han är ju ändå vit, höll på att säga heterosexuell, men han är ju vit homosexuell man, och kanske tillhör inte då, han är ju inte som Juan Castro eller Kamala Harris från en minoritet på det sättet, och han är ju inte kvinna heller, och är då inte alla de identitetspolitiker som säger att nu måste vi ha en minoritetskandidat, vi måste ha en kvinna som kandidat. Kan han, hur bedömer du hans chanser att ta sig igenom den identitetssmörja eller den identitetsmur som kommer att resas? Vilket jag är övertygad om att det kommer att göra.
Du får påminna mig om jag glömmer den här frågan, för jag vill börja med en annan sak, och det är att han håller, han håller på lite grann, alltså, du har helt rätt i det där, och det finns ju ändå kandidater som försöker, trots att de inte har den här, vad ska man säga, minoritetsbakgrunden, ändå försöker slå sig fram. Och en av de som har försökt lyckas, har försökt säga nu, det är ju Beto O'Rourke då, från Texas. Och många har ju menat att han är den nya demokratiska stjärnan, han är ganska ung, men han är vit och han är man och sådär, och han försöker att betona, jag kan i alla fall spanska, sådana här saker liksom. Men styrkan, om vi jämför de här två, det är att Beto O'Rourke är en person som i alla fall jag bedömer är han är väldigt publikkär. Alltså han tycker om när man får applåder och när han blir hyllad och så här. Och han gör det väldigt mycket därför att andra har på något sätt pushat honom och sagt, du är en stjärna, du ska ställa upp. Och han har känt, okej, om ni tycker det så gör jag det. Medan Pete Buttigieg är mycket mer, han är sig själv. Han har inte ställt upp genom att han har fått ryggdunkningar och sådana saker, utan bara för att han känner att det här är mitt nästa steg och jag tycker att det är viktigt. Så att jag tror att det går att slå sig fram även om man inte har minoritetsproblem. Beto O'Rourke visar det, så att på samma sätt så tror jag att Pete Buttigieg också kan det, fast han kommer att klara det bättre. Så att jag tror att det kommer att gå, men han har andra svagheter ändå, Pete Buttigieg. Och jag läste en artikel ganska nyss innan du ringde mig på Foreign Affairs, på Current Affairs, av en författare som heter Nathan Robinson. Och det här är ju en progressiv sajt, och det här är en progressiv författare som kritiserar Buttigieg just från ett progressivt håll. Och den här artikeln menar att på pappret så har Buttigieg allt som verkar bra. Han är homosexuell, han är utbildad, han är smart, han har en story, en berättelse, det du var inne på lite tidigare. Och visst, han framstår bra, men i praktiken så har han inte åstadkommit så mycket, utan bara för några veckor sedan så var han mest känd för att han styrde upp hur man liksom vattenledningarna i South Bend. Det var typ sånt han gjorde, inte stor politik. Så att han är ganska avfärdad den här, och han är mest av allt avfärdande därför att han anser att Pete Buttigieg är egentligen bara inne på de här hypade identitetsfrågorna, homosexualitet, klimat och sånt, men han är inte inne på demokraternas gamla spår, klasskampen, alltså det här som Bernie Sanders och även Elizabeth Warren alltid pratar om liksom. Det finns väldigt många fattiga och svarta fattiga, en stor löneklyfta mellan svarta och vita i South Bend, där Pete Buttigieg är borgmästare, och sådana frågor lyser med sin frånvaro i hans politiska profil, menar den här författaren. Så att Pete Buttigieg saknar klassperspektivet, och han menar att progressiva, de ska förstå hur det är att vara svart i ett klassamhälle, och de ska förstå hur det är att sakna sjukförsäkring och vara ensamstående mamma med tre jobb och sånt. Det är sånt man ska tänka på, och det gör inte Pete Buttigieg, menar den här författaren. Och det kan nog stämma. Och det här med, ja, kommer de att fatta tycke för honom? Det beror lite på vilken falang nu som vinner det demokratiska primärvalet. Så att vi får se.
Jag har ju inte läst artikeln här, men det du beskriver, det låter lite som en kritik som, det låter inte bara entydigt negativt i mina öron att han då är en småstadspolitiker, utan det är mer än den här klassiska, vad ska vi säga, New Yorkarna, eller om vi ska ta ett svenskt perspektiv. Nu ska vi inte nämna några småstadspolitiker, Staffanstorp, men det är inga småstadspolitiker som har blivit gisslade av storstadspolitiker och tykonomer och proffstyckare här i Sverige. Men just det här att en småstadspolitiker är då duktig på det här med vattenledningar och sånt där, då bara avfärdar man det som att det är dåligt, att de frågorna är mindre värda. Det kanske, man kan ju vända på det istället och säga att ja, men han är duktig på de frågor som han har ansvar för i sitt samhälle, och hans väljare i South Bend, uppenbarligen har de ju tyckt att han har gjort ett bra jobb. Och då, den här kolumnisten verkar ju inte ha fattat det.
Nej.
Men och sen då det här med att de här stora frågorna om klasskamp och så vidare. Det låter mer som ett förtäckt sätt att säga att han inte är tillräckligt identitetspolitisk och är inte, jag menar, du vet, driver inte de här frågorna om kvotering och så vidare tillräckligt mycket. Nu har jag inte då läst texten, men
jag skulle vilja säga att det är nog tvärtom, därför att han är, alltså, vi ska inte missuppfatta det här, alltså jag stöder inte Pete Buttigieg därför att han är väldigt vänster. Det är ingen snack om att han är progressiv, han är ingen moderat person den här, utan vad som är så intressant med honom det är att han är han framstår moderat. Jag sa tidigare att han var homosexuell, men tittar man på honom, alltså det har inget med hans sexualitet att göra, men han framstår väldigt maskulin, alltså han framstår som en, du vet, karikatyren av en amerikansk president, rakryggad, liksom fast handskakning, liksom en fast blick och hello, I'm mayor och så vidare. Så du vet, filmer, Mitt Romney. Och den här killen, han har den här presidentpersonligheten, jag menar Bernie Sanders har inte det, han är ju liksom USAs version av Göran Greider, och liksom, jag menar, Elizabeth Warren, hon har inte heller, även hon indian hit och dit liksom. En president kan inte vara så liksom, han indianfjäder när hon går in liksom. Men Pete Buttigieg är en seriös person, och det är coolt med honom. Så att han har en styrka samtidigt som han fortfarande är, och det gör att man får ett väldigt seriöst intryck för honom, men man ska inte låta det missleda, därför att han är fortfarande väldigt progressiv. Han vill avskaffa the electoral college till exempel, det som gör att delstaterna väljer en president. Jag är inte hundra på det nu, om han är för the Green New Deal, men han är för väldigt långtgående federal klimatpolitik. Han är för socialisering på väldigt många områden, jag tror även sjukvård, jag har inte alla detaljer, men han är inte en moderat. Han är inte en yngre version av Joe Biden, kan man säga på en gång. Utan det här är en progressiv person, men det som skiljer honom från andra progressiva, det är att han framstår nästan moderat för att han är så lugn, och han skriker inte och han hetsar inte mot den andra sidan. Och det är det jag tror är en styrka. Och det han missar då, det är ju inte identitetspolitiken, utan det är klasskampen. Det är den han tycks egentligen inte ha så. Jag menar, det är väl en generationsgrej också. Han är 2 år yngre än jag, tror jag. Och de här riktiga klasskämparna, de är ju ändå 30-40 år äldre liksom. Så att det kan ha med generationsgrejen att göra också.
Så det är en identitetspolitisk ulv i fåra kläder då?
Ja, utan tvekan. Men han är en charmig ulv, och han är en väldigt... som person så gillar jag honom, och det är det som gjorde att jag skrev artikeln, för jag tycker att han är den person som förmodligen skulle kunna locka mittenväljare. Sen förstår jag nog att progressiva kan känna sig, och de här som verkligen betonar klassfrågor, lite att han är för konstig helt enkelt, och inte alls, han brinner inte för rätt frågor. Men alltså, jag tror att det här är en person som skulle kunna locka ett bredare elektorat för Demokraterna, det tror jag faktiskt, på grund i mångt och mycket av hans personlighet.
Men om man tittar på amerikansk politik, det är ju ofta så att presidenter väljs utifrån den här, vad ska vi säga, likability, alltså om folk får en bra känsla för en politiker. Och jag skulle inte säga att det är någonting fel med det, utan det är en kombination naturligtvis av vilka policies du har, men det är också, ja, men George W. Bush till exempel, det är en kille du vill ta en öl med även fast han är nykterist, men han är verkligen en sån här, ja, men han är en skön kille, va. Sen och sen lite dråplig och ja, ett glimten i ögat, och därför är han lätt att tycka om. Och det är ju en stor del av varför han hade så lätt att få mycket väljare.
Ja, det är en stor orsak till att han vann över Al Gore år 2000. Vi kan diskutera detaljer, men han gjorde det. Många tyckte om George W. Bush framför Al Gore, för att George W. Bush var just den där charmiga personen, medan Al Gore var lite överlägsen, arrogant och du vet sådär. Så att amerikansk politik, alltså personligheten är mycket viktigare än amerikansk politiken i svensk. Så.
Och jag tänkte, det var lite grann det jag vill komma fram till, att Buttigieg är en, att det kan, att han då kan lyftas fram av just den saken. Men det är intressant här det du säger, och det är kanske något som du ska utveckla framöver kring hans de här sakpolitiska frågorna som ofta kommer lite på undantag när han gör såna här framträdanden. Jag skickade ju en länk till dig alldeles innan vi drog igång här med, det var Jimmy Fallon Show, det är ju en talkshow i USA, ungefär som, för er som inte har sett Fallon Show, jag antar att de flesta har gjort det, men det är ungefär som Fredrik Skavlan, fast tänker att Skavlan har en Skavlan lite yngre och med mer talang, fast fortfarande då vänstervridet och vänsterliberalt.
Yngre, roligare, snyggare och coolare kan man säga.
Ja, och proffsigare. Ja. Men fortfarande då vänsterliberalt. Det är väl en bra sammanfattning. Fallon. Men, och då är Buttigieg, då gör han en liten, ett litet kort inhopp där. Och en påannons kan man säga inför hans, när han ska bli en längre intervju då i början av maj.
Den 13 maj ska han vara med i ett helt avsnitt.
Ja. Och när man är med i såna där avsnitt, det brukar ju vara såna här riktiga, det är jätteviktiga framträdanden. Och när Barack Obama gjorde ju det där till en konst, att vara med hos Fallon och hos, vad heter den där andra, han som är lite vindögd. Jag kommer på det senare. Men i de här stora talkshowsen, då... Det är där de möter de här vanliga väljarna som inte är så politiskt intresserade och gör ett, liksom, jobbar med intrycket. Va?
Ja, nej, men så är det utan tvekan. Och ja, verkligen. Och det intressanta med det här inslaget som jag också såg då, det var att de pratade om språk. Därför att Pete Buttigieg pratar 7 olika språk. Han pluggade arabiska när han gick på Harvard, och han kan spanska och han kan lite norska. Och han är riktigt språktalang i alla fall, Pete Buttigieg. Och det de gör i den här pålysningen då, det är att Jimmy Fallon liksom låtsas, och Pete Buttigieg säger någonting bakom ryggen på Jimmy Fallon på ett annat språk, och säger Jimmy Fallon, jag kan också det språket, och så skämtar de sådär. Men alltså det här visar också att han är en smart person. Därför att du måste vara smart för om du förstår 7 olika språk. Jag menar, kan jag 2, 3 kanske? Jag menar, så att det här är en smart kille, och han är beläst, och han har ett akademiskt CV som är oerhört starkt, och en nyfikenhet och ett intellekt. Och i samband med det, då, om man ändå är inne på hans meriter, så kan man också säga att han har tjänstgjort i Afghanistan i 7 månader 2014, och han har alltså militär erfarenhet, och det är inte så många längre idag commander in chief som har det. Man har, George W. Bush hade det inte, Donald Trump har inte haft det, har det inte, och Barack Obama hade det inte, och Bill Clinton hade det inte heller. Så jag menar, det var länge sedan. George Herbert Walker Bush var den senaste, och han var ju en riktig hjälte då, men han var den senaste presidenten som hade militär erfarenhet. Så att skulle Pete Buttigieg bli president, vilket jag inte tror, jag hoppas det inte heller, men skulle han bli det, så kommer han vara en av de första på lång tid som har det. Och det visar också lite grann att nu är det en ny generation. Jag menar, tidigare så var det Vietnamveteranerna och kanske några från andra världskriget då, men nu har det kommit en ny generation som har genomlevt krig. Det som Barack Obama väldigt vackert kallade för 9/11-generationen, de som växte upp med 9/11-attacken, och den generationen tillhör ju Pete Buttigieg. Så att han har tjänstgjort i Afghanistan, och det finns många andra som har tjänstgjort i Irak och sådär i hans ålder.
Du kommer ju ha väldigt många kandidater framöver som kommer att ha någon form av militär erfarenhet, och att det kommer ju vara någonting som ett calling card. För det här med Buttigieg, hans militära bakgrund, jag tror att det kommer vara, det är ju en jättestark merit i ett land som USA, och det gör ju att han har en, han blir i frågor kring, i försvarsfrågor och sånt där, så blir han ju, blir svårt att attackera honom egentligen. Han kan bara säga, jag har ju varit i Afghanistan, eller vart han nu har varit då. Och det, då blir det liksom, då faller det helt platt all kritik, för ingen annan har varit där. Han vill bara säga det, ja, jag har ju varit där, så att jag vet, ni vet ju inte. Så men det är väldigt intressant, just den där delen då, hur den här nya generationens amerikaner. Jag tänkte på med, han hette Jimmy Kimmel, han som skelar lite grann, den här talkshow-hosten. Men Buttigieg, vad tror du då? Hur kommer det att gå? Jag är ju fortfarande inne, jag är ju idiot i det här, och jag tror ju fortfarande på Elizabeth Warren starkt alltså. Okay. men hon är ju helt uträknad av alla, även i USA, va? Men vad tror du om Buttigiegs chanser?
Jag vill först säga att jag gillar ju Elizabeth Warren. Det har poddat du om hennes bok också. Men jag tror inte hon har chans alltså, tyvärr. Men jag tror att hans chanser är starka. Och jag tror att eftersom han kan retorik och i synnerhet på Oxford, så lärde han sig att analysera vikten av hur man väger ord och sånt på ett sätt som man inte gör i USA. För USA är mycket mer svulstigt när man pratar och sådär. Så att jag menar, han är en oerhört smart, bra och smart retoriker. Han vet hur man pratar smart. Jag menar, Barack Obama var en sån som försökte prata smart, och många trodde det, men han var inte så jättebra tyckte jag ändå. Han var bra på att resonera, men inte att han var konkret och sådär. Och huruvida Buttigieg är konkret i sakfrågor, det vet jag inte, men han kommer att kunna vara konkret i debatter, alltså konkret i sin retorik. Och det tror jag är väldigt viktigt, och jag tror också att det är en styrka. Och när debatterna kommer igång nu i sommar och han får visa upp sig på en debattscen, då tror jag att han kommer att få momentum på riktigt. Så att vi får se då helt enkelt, men det är där jag tror att han kommer ta sig fram. Och lyckas han med det, vilket jag tror, då kommer han att kunna knapra på, jag menar även på Bernie Sanders och definitivt på Joe Biden om han skulle ge sig in, vilket är väldigt roligt. Men jag tror Buttigieg kommer att ta Joe Biden, kommer han ta Bernie Sanders, det får vi se. Men han har stor potential, oerhört stor potential, och han är... Alltså han är, jag vet inte om han är underskattad, men han är underrapporterad. Det här är en stjärna, alltså.
Du och Björn Nordström får kanske prata om honom i nästa, eller i en kommande USA-uppdatering efter att han har varit med i Fallon-programmet och göra en analys av hur lyckat det där var. För att det kan ju vara lite av en sån här game changer, eller och ge honom den där boosten. Och Björn har ju bra koll på hur amerikaner tänker och hur man upplever samhället där. Så att, jag tänkte avslutningsvis tänkte jag väl fråga om vad behöver han göra då för att vinna, tror du?
Ja, han behöver visa upp sig och bli mer känd. Han är fortfarande ganska okänd jämfört med Bernie Sanders, som är känd i hela världen i princip. Så att han, kändiskapet är ju väldigt viktigt för att kunna samla in pengar och så. Men jag tror, jag har inte huvudet just nu, men jag tror jag poddade om det i mitt förra avsnitt om det här, att han har gått om ganska många ekonomiskt, och han ligger trea i både Iowa och New Hampshire, vilket är oerhört bra för att vara en sån ny person. Men han behöver fortsätta liksom odla sitt varumärke och visa upp sig helt enkelt. Och det gör han ju när han kommer vara med här hos Jimmy Fallon och i debatterna och så. Så att visa upp sig mer, fortsätta visa upp sig och göra det överallt så mycket han bara kan. Och sen så får han väl se vart det leder. Men jag tror att det räcker långt. Gör han det, så kommer det att räcka väldigt långt.
Den sista frågan kommer jag på. När tror du att de svenska politiska kommentatorerna, förutom du då, när tror du att de kommer att upptäcka Peter Buttigieg?
Det kan nog finnas någon som upptäckt honom, det tror jag. Därför att nu har jag börjat skriva som i Sverige också. Ja. Men jag tror jag var nog tidigast med att skriva en sån här ingående artikel som jag gjorde och ser på nyheter idag. Så att, men det är bara en tidsfråga där också. Så det här är en person med potential, så alla kommer upptäcka honom i sin tid. Det råder ingen snack om det, tror jag.
Du, tack så mycket för att jag fick vara med och prata om Peter Buttigieg.
Tack så mycket, tack. Det var avsnitt 813 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Stort tack för att ni har lyssnat.